Från att ha haft första Petrus brev som underlag för predikan en hel rad av söndagar och andra dagar också för all del, så har vi nu kunnat använda första Petrus brev också för våra bibeltimmar. Och det är en enorm resurs och en enorm glädje att få ägna sig åt ett apostoliskt brev och på något sätt utforska så mycket vi bara kan av det hela. Naturligtvis är det så att jag har mina begränsningar och det är bara den helige ande som till fullo känner allt som finns i ett brev eller i en av Bibelns böcker. Vi är helt beroende av hans nåd för att kunna förstå och ta till oss poängerna, slutsatserna, budskapet i texterna. Så låt oss börja med att be även denna gång innan vi läser första Petrus brev från kapitel 4, vers 12 till vers 19. Herre, vi vill be som vi många gånger har bett. Sänd ditt ljus och din sanning. Må de leda oss, må de föra oss till ditt heliga berg. Vi vill kunna se klart, vi vill kunna höra tydligt. Vi vill kunna ha öppna hjärtan så att du kan plantera in det levande ordet i oss. Så att det blir verksamt och formar våra liv. Vi vill inte bara fylla kunskapsbanken i våra huvuden. Utan vi vill att våra liv, våra hjärtan ska vara uppfyllda av det levande ordet. Vi ber dig Gud att du ska utgjuta din ande över oss den här stunden. Låta vårt bibelstudium bli till välsignelse för oss. Låt det också bli en väckarklocka. Ja, låt det bli allt vad du vill att det ska bli för oss just i denna stund. Vi lägger det här i dina händer och vi böjer oss inför dig. Väl medvetna om vårt enorma beroende av ditt ljus och din ande. Kom för Jesus skull. Vi ber i det namnet som är över alla andra namn. Jesus, Jesus, Jesus. Och allt folket sa. Amen. Vi har hört en hel del om första Petrus brev. Att det är skrivet till en församling i mycket svår förföljelse. Under kejsardömet. Och nu kommer det att skina igenom på ett alldeles speciellt sätt i vår läsning. Ska vi stå upp och läsa tillsammans eller åtminstone lyssna tillsammans på första Petrus brev kapitel 4 vers 12. Och jag läser från vers 12 till vers 19. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det vore något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för den gudlöse och syndaren? Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste skapare och göra det som är gott. Amen. Så långt läsningen av Guds eget dyrbara, heliga och ofelbara ord. Må han lägga sin välsignelse till det så att det rör vid våra hjärtan. Varsågoda och sitt. Ja, nu börjar Petrus så där igen. Mina älskade. Och visst klingar det med mäktig himmelsk auktoritet. Både Petrus, Paulus, Jakob och Johannes använder ofta det här uttrycket i sina brev till församlingarna. Mina älskade. Och jag ser att vi skiner upp. Det finns någonting i det som slår an omedelbart. Vi är älskade av den som har författat brevet. Men vi är också älskade av Gud. De kristna ledarna såg sig själva som en genom kärleken förenad del av de troendes gemenskap. De tilltalade sina församlingar som deras. Både som syskon i Herren, men också deras utifrån att de var resultatet av deras undervisning. Det här är intressant. Slutsatsen vi kan dra av detta, mina älskade, är att vi också tillhör varandra. Förlåt. Och vi tillhör de heligas gemenskap genom tiderna. Men vi tillhör också Kristus och apostlarna som fäder. Och vi tillhör den apostoliska undervisningen. Den skapar en tillhörighet till Kristus. Den skapar en tillhörighet till varandra. Mina älskade. Och vi kan se här hur de höll fast vid apostlarnas undervisning. Apostlärningarna 2 och 42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Sen är det mina älskade. De hör ihop. De är älskade. De står enade. De tillhör apostelns syskonring och Kristi undervisning genom aposteln. Det var naturligtvis inte bara en lära som förenade de troende och gjorde dem till varandras, utan framförallt kärleken. Den kristna kärleken från och till apostlarna var en stor tröst och styrka för den förföljda församlingen. Mina älskade, skriver Petrus, och så fortsätter han. Var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det vore något oväntat som hände er. När man får höra talas om förföljelse så är det skönt att först få höra orden mina älskade och känna att man är förenad och är enad i tron. Var inte förvånade över den eld som ni går igenom. Och genom sin föregripande och självklara hållning till svårigheter, lidande och förföljelse vill Petrus stärka de troende. Och jag tror att han vill stärka dem att inte tro att de har gjort något fel och därför utsätts för tryck. Tvärtom, säger han. Ett äkta Guds barn måste gå igenom prövningar av olika slag för att förädlas och helgas för himlen. Var inte förvånad över något som ni måste gå igenom. Det här är intressant för att apostlarnas undervisning har alltid sin grund i Jesu egen undervisning. Den är alltid kongruent, den är alltid förenlig, den hänger ihop. Och den helige ande påminner oss faktiskt om vad Jesus själv har sagt. Och det händer ofta i apostlarnas brev. Att det kommer påminnelsen om vad Jesus själv sa. I Matteus 5 och 10 talade Jesus själv om förföljelse för hans namns skull. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Så förföljelse, prövningar, förtal och påhopp. Och det kan ju ske faktiskt till och med i ett hem. Ska snarare tolkas som ett kvitto på att man verkligen är ett Guds folk. I Matteus 5 och 13 så säger Jesus återigen. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Och så Hebreerbrevets författare låter oss få veta att svåra passager i livet är ett bevis på ett äkta barnaskap. Och han uppmanar oss att ta vara på svårigheterna och lita på Guds syften när svårigheterna kommer. I Hebreerbrevet 12:7 kan vi läsa: det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss, och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för de som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Så den förföljelse vi kan få utstå när vi vill vara jordens salt, när vi vill vara världens ljus, när vi vill lysa upp vår omgivning med Guds ljus, den är ingenting att frukta eller tänka på som någonting destruktivt, utan det är någonting som ger frid och ger rättfärdighet som frukt. Då är det naturligtvis inte den rättfärdighet som vi har i Kristus av bara nåd, utan den karaktär som rättfärdigheten formar i oss som avses. Det är intressant att se hur många gånger ordet fostran står här. Det var enormt många gånger vi läste det. Och man ska räkna det faktiskt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ska väl inte dra för stora slutsatser av det. Men 7 gånger i sin fullhet står det faktiskt om att fostran är ett tecken på. Svårigheter kan vara ett tecken på att vi får nåden att gå igenom svårigheter för att formas och bli mer och mer lika Jesus. Precis som elden renar och prövar guldet, så prövas den kristnes tro i prövningar. Han säger alltså: var inte förvånad över den eld som ni måste gå igenom. Att gå igenom en eld, elden står för prövning och luttring. Och i första Petrus brev 1:7 som vi läste för ganska länge sedan, så hade vi de här välkända orden: äktheten i er tro är långt mera värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så det handlar om att forma en helig karaktär och en bergfast tro som präglar hela vårt inre. Guds syften är allt igenom goda, även när vi prövas i eld. Glöm aldrig det, älskade syster. Glöm aldrig det, älskade bror. Även om det kan vara svårt att med känslorna tacka Gud när man är i prövningarnas ugn, så gör det i tron på att du vet att Herren aldrig gör några misstag. Det här med att lidande bidrar till vår helgelse, det är faktiskt ett tema också hos Paulus, väldigt tydligt. Bland annat i Romarbrevet 5:3, det vi läser: men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Här kan jag se hur cirkeln liksom sluter sig. Kärleken betonas igen, både som den bevarande grunden, skyddet igenom, men också resultatet av prövningen. Den kärlek som bevarade oss, skyddade oss när vi prövades, den växer och blir starkare efter att prövningen är över. Så det har en enormt god verkan på våra liv. Det är faktiskt så att runt om i vår värld nu för tiden, och så har det varit i alla tider, där kristenheten är förföljd, alltså fysiskt påtagligt förföljd, där man kanske är kristen med risk för livet, som till exempel Mellanöstern och andra områden idag. Där undervisar präster och pastorer regelbundet om förföljelse. Det är mycket, mycket vanligt. För att de troende så att säga inte ska bli tagna på sängen, utan faktiskt kunna glädja sig över löneförhöjningen i himlen när allting skruvas åt här på jorden. Var inte förvånade, var förberedda. Låt oss vara förberedda på tuffa tider. Så fortsätter aposteln i det vi läste. Han säger, nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Här är det viktigt att vi stryker under att det är Kristi lidande som avses här. Och som Paulus också kan nämna ibland, att han har del i Kristi lidanden, inte handlar om försoningslidandet på korset. För det lidandet, det är avklarat och det är fullbordat en gång för alla. Nej, här handlar det om den förföljelse och det motstånd som reste sig mot Jesus under hans jordiska verksamhet. Och som också förföljer och följer församlingen genom kyrkohistorien. Vi delar Kristi lidanden. Och vi ska se det som en ära. Glädje står det här. Vi ska se det som en ära. Ja, som den största ära att få lida för Kristi skull. Att få gå i Jesu fotspår är att dela hans seger och det lidande som världens förakt utsatte honom för. I Kolosserbrevet 1 och 24 är det Paulus som talar om det här. Han säger, nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag för mitt liv. Uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Och det ord som används för lidande här används aldrig om korsets lidande, utan om alltså bedrövelser eller betryck. Afflictions brukar man säga på engelska. Och det står också i flera bibelkommentarer. Så här ser vi alltså att lidandet för Kristi skull är en del av församlingens liv. Det kan vara fysiskt på vissa platser. Det kan vara psykiskt och socialt. Men det mäktiga och som bryter igenom i Petrus brev, det är att detta är förknippat med en sån glädje. Visst är det förunderligt? Gläder ju mer ni delar detta. Saliga är ni. Ni ska få jubla. Så det är alltså inte melankoli, depression, ångest och sorg, utan ett lidande som också skapar en djup känsla av mening och syfte. Johannes 15 och 18, där är Jesus glasklar. Som alltid. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Och vi vet också att skriften säger, ve er när alla talar väl om er. Någonting som är underbart i den här texten är att Guds ande, den helige ande, den tredje personen i treenigheten, kallas för härlighetens ande. Såg du det? Tänkte du på det? Guds ande kallas här för härlighetens ande. Och det pekar på att Guds härlighet är en inneboende egenskap i Guds ande. Och det är självklart eftersom anden är Gud i sin fullhet. Alla Guds fullkomliga egenskaper förs faktiskt påtagligt in i vår närhet genom den helige ande. Herrens härlighet bor hos oss. bor i oss för att han är härlighetens ande. Det är en oerhörd sanning detta. I psalm 19, vers 2 kan vi läsa om Guds härlighet. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Och i första Petrusbrev 1 och 3 läste vi också tidigare. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan. Genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Kallelsen till den människas hjärta som ska bli kristen går ut med härlighet. Och i andra Korinthierbrevet 4 och 4 så kan vi också läsa om härlighet. Guds härlighet, Jesu härlighet, andens härlighet. Härlighetens ande. I andra Korinthierbrevet 4:4. Den här världens Gud har förblindat de otroendes sinnen. Så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Så Guds ande kallas för härlighetens ande. Detta som Bibeln kallar för härlighet. Doxa på grekiska. Kavod. Tyngd, dignitet, strålglans. Bor i Guds väsen, i Fadern, i Sonen och den helige Ande. Vi har en härlig Gud, en härlig frälsare och vi får vara fyllda av härlighetens ande. Men att Guds ande kallas för härlighetens ande pekar också på att den helige Ande förhärligar Jesus. Det är inte bara en inneboende egenskap utan någonting som är ett resultat av hans verksamhet. Han förhärligar Jesus. Johannes 16 och 13 berättar Herren själv om det här. Han säger om anden. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så härlighetens ande ge maximal härlighet åt Jesu Kristi person. Därför vet vi att där Guds ande är utgjuten, där blir också Jesus glorifierad, upphöjd och välsignad och berömd i alla avseenden. För det tredje skulle man kunna säga att härlighetens ande också pekar på den process som pågår i alla troende. Och som pågår i oss som är samlade här just nu. Du vet väl att det pågår någonting i dig just nu som är ett resultat av härlighetens ande. Jo då, i andra Korinthierbrevet 3 och 18. Alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren. Anden. Så Guds egenskaper, Jesu karaktär växer till och härligheten blir mer och mer synlig när Guds ande verkar på oss. Med andra ord, du blir härligare och härligare som kristen för varje dag när du låter härlighetens ande förvandla dig till hans likhet och prägla dig. För det fjärde så skulle man också kunna säga att härlighetens ande pekar på den härlighet som ska bli vår i förvandlingen och ingången i det slutgiltiga och i himmelriket. Det står mycket om härlighet i och med att Jesus kommer tillbaka och vi når vårt himmelska mål. I Kolosserbrevet 3 och 4 kan vi läsa. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och Romarbrevet 5 och 2. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Och om inte, som om det inte vore nog har vi också i 1 Korinthierbrevet 2 och 7. Där det står, nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Och I andra Korintierbrevet 4 och 16 har vi ett mycket välkänt och mäktigt ord. Det står så här: därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Lägg märke till att exakt samma tema framkommer här hos Paulus som hos Petrus. Nöden bereder härlighet. När ni lider, gläder, för härlighetens ande vilar över er. En kristen som aldrig tar en risk, som aldrig sträcker sig efter att få vara salt i förruttnelsen, ljus i världen, kommer också att gå miste om den stora förmånen att få vara under tryck för Jesus skull och få uppleva hans underbara bekräftande och tröstande härlighet. Nöden i nåden bereder härligheten åt oss. Kan man säga. Nöden i nåden bereder härligheten åt oss. Lägg märke också till sist här i vårt studium idag att Guds ande sägs vila över de troende. Ser ni det? Härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Vilar över er. Det säger någonting till oss om Guds permanenta närvaro hos sina barn. Han har kommit för att bo. Han har kommit till sitt viloställe, till sin viloplats. Han kommer inte för att avta och tillta i första taget, utan han har kommit för att stanna hos de troende. Den permanenta närvaron av Guds ande hos Guds barn. Men att Guds ande vilar över oss säger någonting mer. För här står det i relation till att vi hånas och lider. Det talar om den speciella styrka som träder till när vi behöver den som mest. Den speciella styrka som träder till när vi behöver den som mest. Nu är det tufft. Nu hånas vi för Kristi namns skull. Då träder härlighetens ande, Guds ande, till och vilar över de troende. Detta är löften, mina vänner, från Jesus själv, från Guds ande själv, genom skrifterna till oss, till dig och mig, var och en. Orden vilar över er anspelar med största sannolikhet på symbolhandlingarna i Gamla testamentet där man hällde olja. Man smorde präster, kungar och profeter och andra. Varför gjorde man det? Jo, man ville rusta dem, man skulle rusta dem för särskilda utmaningar i tjänst för Gud. Därför kan vi också räkna med när vi möter särskilda utmaningar i vår tjänst för Gud, så kan vi be om och få ta emot en speciell närvaro av Guds ande. Guds härlighetsande ska vila över oss. Vi stannar där för idag. Vi tackar Gud för det vi har fått lära oss. Att inte vara förvånade över prövningar. Att prövningen har goda effekter under Guds syften. Att lidande och svårigheter också bär med sig enorma löften om härlighet. Och att härligheten är vår och den verkar mäktigt på våra liv. Och att vi en dag ska få träda fram inför Gud i härlighet. Det är väl härligt i Jesu namn. Amen.